nu ser man ju bara det jag skriver på Instagram, man ser när jag föreläser, när jag jobbar och när jag liksom står upp för vissa frågor som är liksom livsviktiga för mig. Men alltså jag är så liten och ledsen och sårbar så många gånger, och ibland säger jag så här, nu orkar jag inte mer. Nej. Jag orkar inte skriva något mer på Instagram. Jag orkar inte med mer. Nej, alltså när jag hamnar i sån här, framförallt, ibland är det bara att jag inte orkar ändå för att världen ser ut som den gör, men, men också så här i hatdrev. Nej men alltså, då är jag så ledsen och rädd och vilsen för att det ska behöva vara så här, för att jag blir rädd. För att när män skriver liksom, vi ska göra så här med dig, du ska våldtas, du ska hängas upp, jag ska spotta på dig nästa gång jag ser dig. Alltså så leder det till att jag blir så här, har en annan liksom uppmärksamhetsnivå som gör att jag blir stressad och rädd och orolig liksom. Med de erfarenheter och de upplevelser som de flesta kvinnor växer upp med, så är det egentligen märkligare att inte alla är jävligt hårda och arga.
Ja, Ninas uttalande är ju väldigt spot on, precis som mycket annat som hon säger i det här avsnittet. Och visst finns det en bild ibland av att feminister är hårda. Det pratar jag och Nina om i veckans avsnitt. Men också om hur viktigt det är att våga vara sårbar. Men som ni säkert förstår är ett avsnitt om så mycket mer inom temat jämställdhet. Nina kan så sjukt mycket om det här. Och vi är båda två kvinnor som pratar väldigt fort. Så ni får försöka att hänga med i svängarna helt enkelt. Men så blir det ju när man sätter två personer med samma passion i ett rum, tänker jag. Och om ni gillar det som vi pratar om, då får ni jättegärna ge podden det betyg som ni tycker att den förtjänar i den app som ni lyssnar i. Och glöm inte heller att prenumerera så att ni inte missar kommande avsnitt. Men nu, se till att lurarna sitter bra. För här kommer en timme med Nina Rung. Och så säger vi hej och varmt välkommen till Nina Rung.
Tack.
Superhäftigt och jättekul att ha dig här.
Ja, men fint att få vara här ju.
Ja, men du är ju en av mina lyssnare och följares drömgäster. När jag ställde frågan.
Ja, det är otroligt.
Ja, men när jag ställde frågan till mina följare på Instagram om vem de ville att jag skulle bjuda in, så sa de Nina Rung.
Mm-hmm. Kul.
Ja, men det är också därför du är här, för då taggade jag dig i en sån här story. Och så,
just det.
Och så svarade du på den.
Ja.
Och sen till slut så kom du hit.
Mm.
Jättekul.
Mm.
Jag är lite nervös för att ha dig här. Men
det behöver du inte vara, jag är
nej,
så snäll.
Slappna av. Vi har ju sett, ja, du är ju snäll. Vi har ju suttit här och pratat en stund nu och värmt upp lite och
just det.
Mjukat upp lite grann.
Mm.
Men de flesta vet ju vem du är, skulle jag gissa.
I alla fall de som har önskat mig då.
De som har önskat dig vet ju vem du är. Mm. Men du är kriminolog, du är föreläsare, du är opinionsbildare. Du pratar ju mycket om våld, eller hur?
Mm.
Mot barn, mot kvinnor, eller hur? Och jämställdhet påverkar våldet i samhället.
Mm, det är en del av det, ja.
Och så påverkar du rättsväsendet, och du gör ju så himla mycket.
Mm, ja, jag försöker. Ja.
Du försöker.
Ja.
Men vi pratade ju lite om det innan när vi skulle starta inspelningen, att du är väldigt van att prata om de här frågorna.
Mm.
Om just våld. Du har huskurage. Alltså det är ju det man hör mycket från dig. Men man pratar ju inte så mycket om vem Nina är, eller hur?
Nej. Nej, och det är ju dels ett ganska valt.
Mm.
När vi startade våran podd, jag och Peter, alltså min man och businesspartner, så är han ganska mycket för så här, men vi behöver bli lite mer liksom privata personer. Jag bara, jag vet inte riktigt. Och jag skulle så starta någon blogg för mamma, tidningen Mamma.
Mm.
För, ja men nu är det kanske 2 år sedan eller någonting. Och jag la ner den efter typ 3 veckor. För att det var också någon form av så här krav på, såklart, att jag behöver så här dela med mig. Att jag behöver, ja men, ta bilder på liksom mina barn eller så här, vilket är för mig är det så här, det är ett no-no liksom. Jag gör inte det, och det passar bara inte mig. Jag blir helt jag vet inte hur jag ska liksom vara eller idé att, att bli privat på det sättet. Så, att, ja, så vi får se.
Jag ska faktiskt inte tvinga dig att bli så här jätteprivat. För den här podden handlar ju om jämställdhet och karriär framför allt. Alltså hur gör man karriär som kvinna när förutsättningarna inte är de samma för kvinnor som för män? Mm. För så är det ju fortfarande idag.
Verkligen.
Även om Sverige är ett av världens mest jämställda länder.
Ja, vi säger det gång på gång.
Tack. För jag brukar också säga att det är en myt. Alltså att vi är det enligt siffror. Jag ställer mig ofta frågan så här, hur har vi nått de siffrorna? Alltså vilka anpassningar har kvinnor varit tvungna att göra för att vi ska bli... Det är en jättestor fråga.
Mm.
Och intressant.
Mm.
Men jag tycker ändå att vi måste kartlägga din karriär lite grann. Så här. Hur, ja, men för du har ju format din egen karriär, men du har ju börjat någonstans.
Mm.
Och utbilda dig till exempel till kriminolog och genusvetenskap, eller hur?
Ja, men precis. Och sen har jag ju gått kurser inom polisen, alltså som har varit... har jag gått 2 gånger 10 veckor, tror jag. Ja, det tror jag har. Som ju är mer för just specifikt kring barnförhör och specifikt kring... Alltså specialiserat för att bli barnförhörsledare till exempel så får man gå kurser. Och de är ju ganska långa, då är det liksom heltidsplugg i 10 veckor. Och sen så... En annan också som kopplat till just hur man håller förhör och så.
Mm.
Men jag är inte polis.
Du är inte polis, Nej. Du är kriminolog. Mm. Hur kom du in på det spåret?
Alltså jag tänker nog att det var någon form av blandning av mina erfarenheter som att växa upp som tjej.
Mm.
Att se hur andra tjejer blev utsatta, även om jag liksom inte hade ord för det då. Det var inte som att jag så här, aha, det min kompis berättar nu, det är ju faktiskt en våldtäkt. Det fanns ju inte när jag gick liksom på högstadiet, att jag hade den förståelsen. Men däremot att jag såg att det var bara jävligt skevt. Hur tjejer blev utsatta, vad vi fick för kommentarer dag ut och dag in på gymnasiet. Ja, men hur lärares blickar vändes mot liksom tjejers rumpor. Alltså det var väldigt mycket liksom bara. Mm. Den typen av upplevelser som de allra flesta tjejer har när man växer upp.
Mm.
Rädsla att gå från bussen. Så att allt det där kombinerat med att jag liksom hade möjlighet att göra det jag ville. Alltså att jag hade liksom en väldigt så här, trygg barndom och kunde göra precis det jag ville. Mina föräldrar var liksom aldrig, de har aldrig typ frågat så här, vad ska du bli typ, eller vad ska du utbilda dig till, utan de var så här, aha, ska du göra det? Okej. Så att på gymnasiet så hade jag liksom bestämt mig för att det jag ska jobba med, det är våldsprevention som det ju kallas nu, men då så här, jag ska jobba mot övergrepp och framförallt sexuella övergrepp mot kvinnor och barn. Så därför så, det första jag började plugga då var kriminologi, och sen satte jag ihop det med genusvetenskap för att jag ville förstå varför det är så att det främst är ett kön som är utsatt för olika former av våld, främst hemma då, men också sexuellt våld. Så jag var på Stockholms universitet i typ 6 år, och sen så började jag jobba helt enkelt. Efter det, då började jag jobba som ett sommarjobb på så här Folksam. För att det var en kompis som sa, men du kan ju jobba sommarjobba där. Jag bara okej. Och sen så var det så himla härligt att jobba, tyckte jag. För att efter 6 års plugg så är det väldigt skönt att ett, få en lön. 2, att så här, när jag kom hem så var jag liksom klar. Alltså jag behövde inte så här, nej men nu måste jag börja tenta plugga, eller nu måste jag göra det här.
Mm.
Så jag tyckte det var väldigt härligt att jobba. Så då blev jag kvar ett tag på Folksam och sen på det som heter Förenad Liv, som var tidigare var ett eget försäkringsbolag, men nu en del av Folksam. Och då började jag jobba med deras våldspreventionsarbete där.
På Folksam?
På Förenad Liv. Ja, de hade liksom ett antivåldsarbete som jag engagerade mig i. Och sen så började jag jobba på Stockholmspolisen. Och det var liksom den största satsningen som någonsin gjorts historiskt för att anställa civila. Och då anställde man typ 80 personer av så 30 000.
Ja.
Det var liksom det största. För man har ju haft en ganska stor svårighet inom polisen att släppa in annat än poliser. Vilket man började ju se att det var ju såklart ganska dåligt. För då får man inte specialiserade personer med liksom specialistkunskap. Så var liksom den vägen. Och då hade jag också jobbat ideellt på Alla kvinnors hus, som är den största och första kvinnojouren i Sverige, som finns här i Stockholm. Jag hade varit vittnesstöd, jag hade suttit nämndeman, eller nämndeperson kanske snart heter, under flera år. Och så att jag fick liksom på olika vis formade kunskap och erfarenhet från där jag behövde få det för att få en större förståelse för vad det var som var så jävla fel och skevt med liksom utsatthet och också rättssystemet.
Vad är det som är skevt med rättssystemet?
Ja, men dels, alltså, om vi bara tittar på de sista veckorna så har ju sexköp varit väldigt på tapeten, kan man ju säga.
Mm. Jag släppte faktiskt igår ett avsnitt med Gabriella, som du känner, Kärnekull Wolf. Mm. Om hennes story och sådär. Ja, det är skevt.
Mm, ja, men precis. Hennes historia är ju också en väldigt tydlig indikation på hur knassystemet är. Mm. Jag var oerhört frustrerad över det som hände henne. Och hur, jag vet inte hur mycket ni pratade om själva det som hon har varit med om. Men att man inte såg på det som hon utsattes för som de övergrepp det verkligen var.
Nej, att hon var i systemet i sjukt många år.
Mm.
Och att hon ändå idag måste köpa privat traumabehandling. Liksom.
Ja, men verkligen.
Och system, alltså att man visste om vad som hände, men att vad gjordes egentligen?
Mm. Nej, men alltså, och det finns så många som henne. Mm. Kanske inte såklart med exakt hennes erfarenheter, men med andra erfarenheter där man inte får rätt stöd och hjälp, men också där verkligen rättssystemet inte funkar. Att det är så här, ja, man ser inte på det som händer unga tjejer som våldtäkt till exempel, utan man försöker på andra vis liksom se det som att ja, men det var kanske en misshandel istället. Mm. Eller, ja.
Eller det berodde på hennes destruktiva beteende.
Ja, men exakt. Ja. Det var liksom...
Man lägger skulden fel.
Mm. Man gör det. Men kopplat till sexköp så är det ju till exempel, alltså att köpa det som numera, vilket jag är så himla glad för, sista veckorna har blivit en förståelse för att vi faktiskt köper ett övergrepp. Att det är det handlar om. Att det inte är så här sexköp och det är en liksom transaktion mellan två jämlikar och de är samtyckande. Därför att i och med transaktionen så försvinner samtycket. Alltså det är ju det som är grejen. Annars hade man ju inte behövt ha någon pengatransaktion om det hade funnits ett samtycke. Nej. Men det är ju fortfarande ett brott mot staten. Mm. Alltså att köpa sex då, sexköp heter ju, eller köp av sexuella tjänster heter ju brottet.
Sexuella tjänster, bara det är så sjukt.
Ja. Nej, men det är sjukt och det är ett brott mot staten. Vi ser inte ens att det är ett brott mot kvinnan. Hon blir inte målsägande. Vilket gör att hon får inte rätt till stöd och hjälp.
Nej.
Hon kan inte få skadestånd. Bara det är ju till exempel en skevhet i rättssystemet. Och att det fortfarande är ett bötesbrott.
Mm.
Det är på min hand kan jag räkna de män som har fått fängelsestraff för sexköp.
Mm. Ja, och det där är ju helt, helt sinnessjukt.
Ja, det är det.
Och jag gillar ju, jag lyssnar ju på er podd. Och du och Peter har Karov Rung-podden.
Ja.
Och du är ju väldigt så här, tydlig med att du säger, varje gång ni pratar om det här så säger du köp av övergrepp.
Mm.
Och det är ju jättebra, för det är ju det vi behöver göra, tänker jag, för att vända retoriken.
Ja, men verkligen. Men lite som att så här, den enorma rasismen som vi ser nu, eller som har funnits i alla tider, men som man ser de vidrigaste uttrycken för just nu i USA, där George Floyd precis blev mördad av en vit polis. Det är också så här, hur pratar vi om det? Det är inte ett svart problem, det är ett vitt problem.
Mm.
På samma sätt som mäns våld mot kvinnor, det är inte ett kvinnoproblem, det är ett mansproblem. Alltså vi behöver ju fokusera på den som utför och den som är problemet, annars kommer vi liksom aldrig komma till lösningen. Och om vi fortsätter att säga så här, ja men sexköp eller sexarbetare som en del vill säga, så genom att säga sexarbete så helt plötsligt så försvinner utnyttjandet, utsatta. Vi pratar om liksom 2 miljoner kvinnor och barn som skeppas runt om i världen varje år för att säljas främst för sexuella ändamål. Den liksom nutida slavhandeln. Och det, liksom, det missar man när man pratar om sexarbete till exempel.
Men sen så läggs ju väldigt ofta ansvar på kvinnor. Både när det kommer till våld, tänker jag. Man vill sälja sex.
Mm.
Men också i näringslivet. Alltså de här parallellerna finns ju överallt. Att det är oftast kvinnorna som får bära ansvaret.
Ja, det är samma struktur. Den tar sig på olika uttryck.
Ja, det är samma struktur som i näringslivet när man blir utsatt för härskartekniker.
Mm.
Då skickar man kvinnan på en kurs och hanterar dem istället för att prata med den här mannen som är den som utsätter.
Ja, ja. Eller hon kanske ska lära sig inte vara så känslig eller att inte ta åt sig eller förstå jargongen. Så bara vänta, vad är det för jargong vi har? Hur är den rimlig på den här arbetsplatsen?
Mm.
Alltså att man liksom inte går dit.
Mm.
Och nyss så blev jag uppringd av en journalist om ett fall där det var en tjej som har blivit utsatt för en våldtäkt på en skola. Eller inte i skolan, men på en fest, men av en klasskamrat. Och det är också så, man flyttar på henne. Man flyttar inte på honom. Det är liksom också så tydliga signaler. Och för några veckor sedan så var det en skolanställd som hade sexuellt ofredat flera tjejer på skolan. Skickat kukbilder, skickat meddelanden. men vad gör man? Han får gå kvar på skolan. Han får fortsätta arbeta. Och de här tjejerna tvingas möta honom i korridorerna. Och så säger man så här, nej men vi pratade, vi kollade med tjejerna. Det var liksom lugnt för dem. Så bara, okej. Hur rimligt är det?
Mm.
Att det är det ni fokuserar på. Vad är det för signaler ni sänder ut när han får gå kvar? Mm. Alltså det, vi gör det hela tiden. Precis som du säger. Det är allt från liksom härskartekniker i ett mötesrum. Mm. Eller undanhållande av information som är en väldigt härlig härskarteknik.
Mm.
Där kanske inte alla mejl går fram till kanske just henne. Som gör att hon ju ser dum ut. Eller missar viktig information som gör att hon inte kan ta samma beslut. Eller så. Till liksom hur vi hanterar övergrepp eller hur vi ser på dem. Det är en del av en sexistisk och ojämställd struktur.
Mm. Och jag är ju mycket för det här att vi måste få med oss män i jämställdhetsdebatten.
Jo.
På ett annat sätt. Din man jobbar ju med det. Mm. Peter Ung, han har ju varit med i podden.
Mm.
Det finns många som gör det, men min erfarenhet är ju att män ofta, du vet, blir lite obekväma.
Mm.
Det blir en kvinnofråga för att kvinnor är den utsatta gruppen.
Mm.
Men varför tror du att män är så rädda för att prata om det? Vad är din teori?
Men jag tror att det finns många olika delar i det.
Mm.
Jag tror inte att det finns ett svar på det. Jag tror att dels att det finns en feghet. Att det är jobbigt att stå emot, att gå emot. Att man är rädd för konsekvenserna. Alltså som Peter nu som exempel så gör ju han det på ett väldigt tydligt sätt i liksom hans närmsta krets till exempel.
Mm.
Kollar liksom sina killkompisar på grejer som inte är bra. Alltså så här, taskig attityd mot liksom deras partners eller hur de uttrycker sig kring ex eller vad det kan vara.
Mm.
Och han blir den som blir problemet för killgruppen. Mm. Alltså så här, ah, men du är alltid så PK, du är alltid så dömande.
Mm.
När det är så här, fast vänta. Återigen, så här, och jag tror att det är så många män som är liksom rädda för det. Att så här, då kanske jag hamnar i kylan, eller fan vad jobbigt att säga åt en polare. Så det tror jag att det handlar om det, att man är rädd och att någon form av liksom feghet i det. Och sen tror jag också att det finns mycket så här okunskap. Man vet inte riktigt, hur ska jag säga då? Vad är det jag ska reagera på? Eller, och då är det mycket lättare att säga så här, jag vet hon är så himla känslig om en kollega, än att stå upp för henne. Så jag tror att det är en del av det. Och sen tror jag också så här att det är svårt för många män att förstå.
Mm.
Alltså de ser liksom, dels att de inte ser det utifrån så här kunskapsfråga, men att de inte förstår. Alltså fortfarande så är det så många män som blir så arga om jag säger så här, ja, jag säger inte att alla män är våldtäktsmän, men jag säger att för en tjej eller en kvinna så kan inte hon veta, vilket gör henne rädd för alla män om hon är på väg hem. För hon kan inte veta att just du är en svinschysst person, och det gör att hon blir vaksam mot alla män.
Mm.
Och så är det så här, hur fan kan du säga? Men hör du inte vad jag säger? Jag säger ju att hon blir rädd för alla, precis som om man är ute och simmar och ser en haj. Man simmar inte fram till den för att kolla sig, är du en schysst haj? Utan man är rädd för alla hajar.
Mm.
Därför att man vet att de eventuellt faktiskt kan vara ett potentiellt hot.
Mm.
Men det är ändå det som liksom hela tiden vävs in liksom i de där idén. Och jag tror också att det är kopplat till att män har väldigt, alltså om man tittar på så här maskulinitetsnormer, har svårt att se sig som ett kollektiv. Man är individ först och främst. Det är jag som man, jag har liksom handlingskraft, jag har liksom möjligheter att bestämma i mitt liv. Och om man då säger så här, nej men ni män, så är det så här, det går emot allting de har lärt sig. Vadå ni män? Jag är ju själv, jag är en ensamvarg, jag är liksom här på täppan. Alltså man har hela tiden det här individperspektivet.
Mm.
Medan kvinnor är mycket vanligare, mycket mer vana vid att vara ett kollektiv.
Men samtidigt är ju brödraskapet väldigt starkt, tänker jag.
Verkligen, att hålla varandra om ryggen är ju ett av de största problemen för att liksom komma till rätta med väldigt mycket skit, verkligen. Mm. Och det är ju också en väldigt också kopplat till maskulinitetsnormer.
Mm.
Man golar inte, man liksom, man snackar inte bakom ryggen. Och så har vi också lärt oss på något helt sjukt jävla sätt att det bara är tjejer som håller på med sånt.
Mm.
Ja, men tjejer snackar så mycket.
Mm.
Kvinnor kan inte liksom vara polare, för i alla fall inte flera, för då börjar de snacka skit om varandra.
Mm.
Bara, men herregud, den här myten och idén måste vi släppa.
Mm.
Därför att hade vi inte haft ett systerskap som vi har, liksom, där kvinnor ändå står upp för varandra och backar, så hade vi ju inte alls kommit så här långt som vi ändå har gjort.
Nej, och det håller jag med om. Sen finns det väldigt dubbla bilder av systerskapet som har kommit upp här i alla fall.
Mm.
När vi pratar om karriär och hela den här saken. Att vissa upplever att kvinnor stöttar varann och att vi liksom backar varann. Medan andra upplever att kvinnor har varit deras värsta liksom, som har dömt dem hårdast.
Mm.
Det här att man sparkar lite neråt.
Ja, just det. Ja,
vad tänker du om det?
Nu har inte jag varit i näringslivet på det sättet. Men jag kan, alltså utifrån den beskrivningen, absolut förstå varför.
Mm.
För att man ser att det bara finns plats för en eller två. Mm. Alltså eftersom kvinnor har haft så svårt att slå sig upp på vissa positioner eller inom vissa liksom delar av samhället. Mm. Så om en kvinna tagit sig dit så får man lätt för sig att aha, nu är platsen tagen. Mm. Och då måste man sparka bort alla andra. För att annars har man ingen chans själv. Mm. Och det är ju också en grej som vi behöver förändra, därför att det finns ju många män som helst där uppe. Men ofta så lyser liksom en kvinna som en vd på ett stort liksom multinationellt företag eller vad det kan vara.
Mm.
Och så länge vi tror att det är så, och så länge vi liksom inte tror att det finns plats för fler, så kommer vi nog se det.
Mm.
Att kvinnor sparkar bort dem som skulle kunna vara konkurrenter, för det är ett sätt att överleva i en patriarkal värld.
Mm. Man säger ju att kvinnor jämför sig mer med varandra också. Tänker du om det? Att jag tittar på dig och så jämför jag mig med hur du ser ut. Alltså, nu säger inte jag att jag gör det, men det finns ju en bild av att det är så.
Ja, just det. Ja, men det, och det är ju vi upplärda. Alltså, ja. Det är ju extremt inlärt, det beteendet. Jag kollar inte heller om jag går på gatan på så här, om en killes frisyr eller hy eller liksom vad han har på sig och blir så inspirerad av det. Utan däremot så är min blick så otroligt van vid att kritiskt granska kvinnor. Att se som, men gud, har hon inte lite väl mycket smink?
Mm.
Är hon inte lite väl smal?
Mm.
Oj då, vilka stora bröst hon hade. Ska hon verkligen framhäva dem så? Alltså, allt det där, det är ju sexismen i oss alla. För den är vi uppvuxna med och upplärda i. Så att är det någon som kan liksom direkt klä av en kvinna utifrån så här, hur hon ser ut och döma, så är det ju kvinnor, för det har vi också lärt oss. Och det är också kopplat till det här att det får bara finnas en eller två, och därför måste alla andra bort, eller därför måste vi se till att liksom ingen annan är snyggare eller bättre eller än jag själv. Liksom. Mm. Vilket ju också patriarkatet tjänar så sjukt mycket på. Dels att vi har den blicken på oss själva också, på andra kvinnor, men det hindrar oss också från att backa varandra, och det gör att det inte blir fler kvinnor på toppen.
Ja, för det är det jag tänker att, för jag pratar ju mycket om så här medvetenhet och att sprida det till både män och kvinnor, så att det här händer i näringslivet.
Mm.
Och jag tänker att vi måste applicera samma sak på systerskapet. För det väcker ju ganska mycket känslor när man pratar om systerskapet.
Mm.
Och när man kanske uttrycker sig negativt om det, så blir folk väldigt upprörda, för det är något patriarkatet har skapat.
Mm.
Och vilket jag håller med om. Men samtidigt så är det ju många kvinnors upplevelser att det är så här, att kvinnor är värre mot varandra. Så man kan inte ta bort den upplevelsen heller, tänker jag.
Nej, och den kan ju absolut vara sann för liksom de kvinnorna. Mm. Och sen så kanske man också har lärt sig på ett annat sätt att se. Alltså man kanske inte ser mäns attityder, jargonger, undan liksom hållande av information. Man kanske inte heller ser det som det motståndet det faktiskt är.
Nej.
Men utifrån liksom systerskapsidén, jag skulle ju älska om den fanns.
Mm.
Alltså om det verkligen fanns ett supertydligt systerskap där jag kunde så här vila och känna mig trygg.
Mm.
Och det skulle jag säga att jag har nog inte upplevt det. Den typen av systerskap. Såklart hos liksom nära vänner.
Mm.
Alltså så en eller två liksom nära vänner, att jag alltid känner mig trygg och liksom i närheten av dem. Men inte på det sättet som jag skulle önska att systerskapet var. Och det är ju för att det är hela tiden konkurrens och man tänker sig att det finns ett visst antal platser. Ja, men lite som det här paj-liknelsen. Som så här, ja, men typ jämlikhet eller jämställdhet. Det är inte paj, liksom. Det finns åt alla, typ. Alltså, det är liksom inte, det finns inte bara ett antal bitar. Och det är väl lite det som är, som vi behöver liksom läras om och läras in i. Men det tjänar inte patriarkatet på. Och därför är inte det någonting som görs heller.
Utan därför som belönas.
Måste man, liksom. Nej, och därför måste man ju vara supertydlig med liksom, när barnen växer upp, att så här, peppa och inte fortsätta ha idén om att nej, men tjej kan inte leka tre. Eller, alltså allt det där som vi lär oss. Och hur man liksom ser på sig själv med så här, superkritiska och väldigt så här, manlig blick. Att oj, dra in magen lite, ut med brösten, ut med rumpan. Alltså alla de här grejerna som vi är upplärda i och inte bara se kroppen som en funktion. För att jag behöver ha en stark, frisk kropp för att jag ska orka bära mina barn och springa till bussen eller vad det kan vara. Där någonstans behöver vi börja, tänker jag. Som min dotter, min stora tjej, hon går i en skola där det finns i stort sett bara tjejer. Det är typ en, två, max tre killar i varje klass. Och det är ju liksom fantastiskt för henne. Hon får ju så många tjejer som kompisar. Och där det liksom inte är alls, upplever jag, konkurrens.
Nej.
Alltså inte så här mot varandra alls. Jag hör henne aldrig nämna killarna. Och när vi pratade någon gång om hennes tidigare skola, där det var en liksom mer normal fördelning, så var ju så här, killarna kunde vara högljudda, de lät mer än tjejerna. Det kunde vara liksom, någon hade skrivit typ fitta på någon bänk eller hur det var. Och så sa hon häromdagen, hon bara så här, alltså, det är verkligen inget problem med killarna. Alltså, de hörs inte. Vi Nej. Pratar så högt, vi tjejer liksom.
Och det är jättebra.
Ja, men det är ju det. Men det är ju väldigt få som har såklart en sån skola. För de allra flesta går ju någon form av normalfördelning liksom. Men jag märker ju också att den här idén om att tjejer inte kan leka tillsammans, eller att man hela tiden stäpar eller håller på, den finns inte för dem. Utan de kör på liksom i sin så här female friendship. Vilket är så otroligt fint, tänker jag.
Ja, för det där fick jag, det här att man inte kan leka 3D, eller leka nu, så men jag har ju ett tjejgäng som vi är 3 liksom väldigt nära vänner, och vi har hela vår uppväxt fått höra att vi är så unika, för att tjejer kan ju inte umgås 3, så det är ju som du säger att vi liksom formar in flickor i det där så tidigt.
Ja, men vi gör det. Det är så mycket som vi lärs in. Allt från vi kan inte leka 3, du ska lära konkurrera med tjejerna, och när de blir lite äldre så ser de ju också runt omkring så här, okej. Det finns inte särskilt många tjejer där uppe. Så vad innebär det för mig? Och allt som handlar om liksom anpassning, vad man gör för att liksom på olika vis ta död på sig själv för att passa in. Man kanske byter helt klädstil och börjar klä sig mer manligt kodat för att passa in. Man kanske försöker prata med en mörkare röst. Man kanske börjar prata lugnare, därför att många män pratar väldigt långsamt. Mm. Och det uppfattas som att man är lite mer begåvad.
Och jag pratar jättefort, så jag är superkorkad säkert.
Exakt, ja, men jag med. Jag pratar supersnabbt och får liksom alltid höra så här, kan du prata lite långsammare? Okej. Nu finns det ju absolut ingen forskning som stöder att man pratar man långsamt så är man mer begåvad. Utan faktiskt kan ju vara tvärsom, eftersom man måste hinna tänka och samtidigt prata om man pratar snabbt. Så det är ju en one-up för oss då. Men massa sådana där saker. Eller att man börjar liksom, anpassa sitt sätt för att det ska funka med en manlig norm. För att man tänker att det sättet att ta sig upp på, för det finns inga andra förebilder kanske. Det där, jag har jobbat inom en väldigt, kanske inte mansdominerad, gjorde er i och för sig, alltså polismyndigheten.
Ja, vi ska prata om det sen.
Men jag tänkte bara på en händelse, för det var en tjej som jag lärde känna, en polis, en superhärlig tjej som jag lärde känna på min första arbetsplats inom polisen. Och hon hade då skrivit för hon hade pluggat polishögskolan, men hon hade också pluggat någonting annat. Jag minns inte vad det var, om det var sociologi eller Något sånt. Och då hade hon skrivit en uppsats då, sin C-uppsats, om just hur kvinnor inom polisen förändras. Alltså att man börjar med en annan jargong, man börjar liksom kanske till och med använda ett helt annat kroppsspråk, alltså gå på ett annorlunda sätt, man skämtar annorlunda och man förhåller sig till smärta på ett helt nytt sätt. Så hon gjorde en intervjustudie med kvinnor och män då inom polisen. Verkligen, där det var så tydligt hur kvinnorna inom polisen verkligen började liksom väldigt snabbt att så här justera sig, vara mindre liksom som de var, och försöka passa in i någon form av uniformsman. Och det där är så jäkla synd, därför att inte bara för den enskilda personen, men för att vi missar så mycket om inte alla kan liksom uttrycka sig och försöka vara på sina sätt som de är, men också vara en polis.
Och nu kommer vi in på det här, och det var en sak som jag ville prata med dig om, som jag hoppas att du vågar prata om. Du vågar prata om det mesta. Men jag släppte ju ett avsnitt om just sexismen inom polisen. Med en kvinna som har varit polis.
Gud, det måste jag lyssna på. Vem var det?
Cecilia Sahlström heter hon. Hon är författare idag. Och det hon berättade gjorde mig helt stum. Alltså att det är så sjukt sexistiskt. Och att kvinnor blir utsatt för så sjuka saker. Har du själv upplevt det?
Absolut.
Ja, på vilket sätt då? Alltså, vad har hänt dig liksom?
Allt från så här skämt om att så här, där passar du så himla bra, typ när jag står och tömmer diskmaskinen, till att våran högsta polischef på en av de arbetsplatserna som jag var på inom polisen kom in i rummet där jag var och berättade att han tyckte att jag påminde om Kåta Gun, och skulle visa klipp liksom där hon åmade sig i någon så här leoparddress. Och alltså, det är ju ganska speciellt att få den typen av liksom bemötande av så här högsta chefen som man inte annars pratar så här supermycket med. Ja, men till alla skämt och jargonger inom polisen. Det är ju Alltså sexismen är ju supertydlig. Och då handlar det istället bara om att så här, okej, så hur förhåller jag mig till det här? Mm. Ska jag skratta med? Ska jag skämta med för att det blir lättast för mig? Eller ska jag liksom säga någonting? Och gör jag det så blir det ju ja, men, hånskratt och allt som kommer till det. Och sen ska ju sägas, alltså, de sista åren på polisen så jobbade jag ju på enheter där det var i stort sett, ja, men lite som min dotters skola, nästan bara kvinnor.
För att ni jobbade med barn och...
Precis, vi jobbade med våld mot kvinnor och barn, och då finns det inte så många män. Ja. Och de männen som fanns var ju inte sexistiska på något vis, som jag upplevde det i alla fall, och hörde inte om det heller. Men det, de var ju en extrem minoritet, alltså vi kanske pratar om 5 av 50 typ. Alltså det var ju otroligt få. Och det var ju specialiserade enheter där man hade verkligen sökt sig för att man ville jobba med grova våldsbrott mot kvinnor och sen sista åren mot sexualbrott mot barn, våld mot barn. Så att sista åren så upplevde jag ingen sexism. Däremot en del rasism. Inte mot mig, clearly, men mot liksom hur man uttryckte sig. Mm. Och det var inte, absolut inte alla, men det fanns ändå. Och framförallt att chefer inte gjorde någonting åt det.
Mm. Men kårandan, alltså den är ju superstark, tänker jag, inom polisen.
Mm.
Just kårandan och det här att man har uniform, så det, då identifierar man sig ju med en grupp, tänker jag.
Mm.
Jag har en uniform, det är makt. Mm. Nu hade inte du uniform, men det här är ju liksom någonting som jag tänker finns mycket inom polisen.
Mm.
Att den blir väldigt stark och påverkar.
Mm.
Och jag, det här berättade jag också i avsnittet med den här polisen, att jag har en kvinna som jag känner som också jobbar inom polisen. Och är kvar inom polisen. Och hon sa så här, jag kan inte vara med i din podd. För om jag är med och pratar om allt som händer mig, då är jag körd. Då kan jag säga upp mig, liksom.
Mm.
Det är hennes känsla av att tillhöra den här gruppen.
Just det.
Vad tänker du om det?
Ja, men alltså kårandan absolut. Men den är också... Alltså det finns både positiva och negativa saker.
Självklart.
Och de positiva är att det är sjukt utsatt.
Mm.
Man är dels med om saker som ingen annan är med om. Man är med om ja, men de mest utsatta, sårbara, traumatiska liksom, upplevelserna i många människors liv.
Mm.
Och då hjälper ju kårandan, därför att man kan prata av sig. Man känner att jag har stöd av liksom, mitt gäng. Och sen så finns det såklart negativa saker med den. Där man kanske inte har, eller där man har en tystnadskultur helt enkelt. Där man har svårt att bryta den, att berätta om vad som händer. Det, under MeToo så blev det ju ett upprop också för polisanställda.
Det var 5 000 kvinnor som skrev på det.
Ja, varav jag var en av dem och berättade mina historier. Nödvärn.
Mm.
Och när det här då, alla de här berättelserna lämnades in, och det är, liksom, det är 5 000 berättelser, 5 000 kvinnor, alltså det är otroligt många.
Jag blev så upprörd när jag läste om det.
Ja, så togs det emot så här, ah, tack, och sen så hon som hade styrt med det här blev i stort sett så här, sattes liksom i någon form av så här karantän redan innan corona, kan man säga. Så hon sattes liksom så här, ah, du kan pyssla lite med det här, och så bara pufflar man bort henne, så att man liksom fick bort det där. Och så
hon blev
man
väl typ polisanmäld, eller hon blev väl anmäld för att hon anonymiserade processen, hur var det?
Ja, det vet jag faktiskt inte, men däremot vet jag att de, för en av dem, en bekant till mig som också drev det, de var några stycken, och hon var så här, nej men det går inte, och hon har ändå jobbat som polis i så många år, och var så här, det går inte, det tar stopp, de vill inte lyfta den här problematiken, man vill inte se att det finns. Och sen så dog det ut, det var ingen av dem som orkade. Och sen träffade jag, för jag föreläste för alla inom liksom alla MeToo-upprop, och då var det en tjej där som var helt ny då, som var så här, men nu är det jag som har tagit över liksom. men det blir ju inte alls samma sak, för hon hade inte liksom varit med i hela processen, hon hade inte koll liksom på riktigt på vad som hade hänt och alla berättelser och alla som liksom hade vågat berätta. Mm. Och som sen av sin arbetsgivare bara får förståelsen av att så här, de skiter i det här och de vill sopa under mattan snabbt som bara den.
Men det är det som är så sjukt. Alltså jag blev ju så, och jag blev upprörd i sociala medier och allt möjligt när jag hade intervjuat Cecilia Sahlström då.
Mm.
Just att hon, Kerstin Dejmyr, för hon kontaktade också mig efter att det här poddavsnittet släpptes.
Mm.
Hon blev ju, som jag förstått det, polisanmäld för att hon anonymiserade offren. Och det får man inte göra som polis.
Precis, just det. Nu minns jag vad det var där. Precis, därför att som polis så har du ett ansvar. Får du reda på ett brott så måste du anmäla det.
Mm.
Det är en del i din tjänstutövning. Och det gäller också på ens fritid. Mm. Så
Om jag skulle säga till dig att jag har mördat någon så måste du...
Exakt, ja. Så behöver jag...
Det hade man nog gjort
då
ändå.
Då behöver jag göra en anmälan. Men... precis, men det man gjorde var att man anonymiserade, såklart. Mm. Därför att många var rädda och ville inte få de här berättelserna spridda med sina namn. Och då gick man på henne, precis, nu när du säger det. Så gick man på henne istället, att hon gick emot liksom, det som är inom yrket.
Och det handlar ju om någonting annat det här. Det handlar ju om att förändra en kultur och,
ja,
som är väldigt machopräglad, vad jag har förstått.
Ja, och verkligen. Och den blir ju det, därför att rent historiskt så har den alltid varit det. Alltså det tog många, många år innan kvinnor ens fick bli poliser. Det är fortfarande en, nu minns jag inte exakt, för några år sedan så var det, om jag minns rätt, så var det mellan 60-70% är män.
Mm.
Så det är fortfarande många fler män. Och därför så liksom frodas det här om man inte gör ett aktivt arbete mot det.
Mm.
Och om man inte gör någonting med kulturen, ja, då är den där. Och när man också tydligt visar att man vill inte göra någonting mot den här kulturen.
Mm.
Alltså när jag jobbade på den första arbetsplatsen inom polisen, då var två av männen hade blivit dömda för sexuella ofredanden. Och en hade suttit häktad för våldtäkt. Och de här satt och utredde sexualbrott, de satt och utredde precis vad som helst. Och det är också ett sådär, man visar tydligt på att såhär, det spelar ingen roll vad du har för kvinnosyn eller vad du liksom har för ageranden i övrigt, utan... Nej, du är liksom lika välkommen ändå. Och det där är ju någonting extremt problematiskt, liksom, såklart. Alltså den vägran att ta i vad det är som händer. Och varför det hela tiden kan fortsätta. Man läser om så här, polisfester som spårar ur. Mm. Och där liksom kvinnor blir utsatta. Eller man skrattar åt kvinnor. Eller de ska glida upp i någon supersmala eller superkorta kjolar. Mm. Eller vad det nu kan vara. Alltså det är därför det här händer, gång på gång på gång. Liksom.
Men det här är ju människor man ska ha förtroende för, poliser.
Mm.
Jag blev helt mörkrädd när jag förstod hur det var.
Mm.
Liksom, att det är så pass illa ändå.
Mm.
Det är ju jättetragiskt.
Ja, men verkligen. Ja, men
jag har konstaterat det nu.
Nej, men det är verkligen det. Det finns inte så mycket att säga om det faktiskt. Det finns liksom inga förmildrande omständigheter. Det jag kan säga, bara som att det inte blir helt... mörkt och nattsvart kring det, är att det också finns fantastiska poliser. Jag har haft liksom förmånen att få jobba med några av de liksom bästa människorna jag någonsin har träffat på. Men också såklart som har haft ett specialintresse för just de frågorna som jag brinner för, och därför också ofta har en kanske en lite härligare människosyn. Men absolut finns det problem inom kåren.
Mm. Och nu har vi liksom svävat iväg här massor och pratat om massa saker. Och vi skulle prata om Nina.
Ja, vad skönt tycker jag. Det känns jättebra att vi inte har gjort det.
Jag ska ta bort mig till det här jobbiga spåret. Vi har lite tid kvar här. Och prata lite mer om dig.
Mm-hmm.
Nej, men, säger du och suckar. Mm. Nej, men för det jag har tänkt på så här, du har ju ett så sjukt feministiskt driv. Eller hur?
Jo.
Och jämställdhet är ju din hjärtefråga.
Mm.
Och du pratade innan om att det kommer liksom ifrån skolan. Eller hur, att du såg att du behandlades annorlunda. Jag har hört dig berätta om att pojkar nöp er i rumpan och i brösten i skolan. Och så.
Ja, verkligen.
Det var någonstans där det började för dig. Att du ville jobba med kriminologi.
Ja, motverka det där. Se till att alla tjejer har samma frihet och rättighet som killen i samma klass.
Men sen tog ju du klivet och liksom blev egenföretagare och blev föreläsare och driver massa egna saker. Mm. Vad var det som fick dig att ta det klivet?
Ja, men ren frustration. För då var jag ju på polisen och kunde liksom göra en del, men absolut inte allt. Jag fick ju ganska många frågor då, därför att det blev så att jag blev liksom någon form av talesperson för vissa frågor inom polisen. Det gjorde ju att jag också fick frågor om så här, kan inte du komma och föreläsa här? Och jag ville jättegärna göra det på arbetstid. Alltså så här, men förstår ni inte vilket förebyggande arbete det är att träffa unga i skolan? För det gör ju poliser.
Mm.
Men då pratar man ofta om liksom droger och alltså den typen av så här kriminalitet. Och eftersom vi vet hur stort problem det är med sexuella ofredanden, med övergrepp, med våld, alltså mot barn, så tänker jag så här, men förstå vad bra det är, därför att det är ett av polisens ben. Man ska jobba förebyggande.
Mm.
Men det var alltid så här, alltså det var väldigt mycket på nåder. Jag fick göra vissa saker. Jag fick inte driva Huskurage, till exempel. Så till slut så var jag så här, men det här är inte hållbart. Jag sitter och utreder grova sexualbrott mot barn. Och jag hjälper ett barn åt gången. Men det är liksom, en utredning kan ta ja, men allt från ett par veckor till liksom 2 år. Det måste gå att göra mer. Det måste gå att vara mer effektiv. För om vi ska sitta med slutprodukten, alltså alla sexuella övergrepp online, offline, eller våld mot kvinnor och barn som jag också hade jobbat med, men inte jobba förebyggande. Alltså det är sån dumhet. Så att till slut så var jag så här, det funkar inte för mig. Och det är synd, för jag älskade mitt jobb. Det är liksom några av de roligaste och mest meningsfulla saker jag verkligen har gjort. Att utreda grova sexualbrott mot barn och våld mot barn. Därför att de har ingen röst. Liksom. Och att göra det på ett bra sätt. För det är också skiftar väldigt mycket kvaliteten kring den typen av utredningar. Så det är skitkul. Och det, om man nu brinner för frågan alltså. Och vill göra det så bra som det går.
För det jag tänker på, du säger, du blev ändå en framstående person inom en mansdominerad bransch, som du har sagt själv. Alltså en talesperson för vissa frågor. Har du funderat på någonting hur du positionerade dig för att ta dig dit, liksom? Att göra den karriären, om man nu ska kalla det.
Ja, alltså dels är det ju frågor som inte så många män engagerar sig i. Alltså våld, sexualbrott mot barn och kvinnor. Så dels handlar det säkert om det. Det var kanske inte så många som ville ta, liksom konkurrensen var inte stenhård. Så, men sen så tror jag att det är kopplat till att jag har liksom inte bett om ursäkt för att jag kan saker. Alltså att jag har en kunskap liksom om de här frågorna. Jag har ägnat ofantligt många timmar åt att läsa statistik, åt utredningar, åt att liksom jobba ideellt. Det kanske är kopplat till på ett sätt. Att jag liksom så här, ja men jag tar det. Jag har liksom inte, för det brukar funka så att man, journalister hör av sig till polisen och då hör de av sig till deras liksom kommunikationscentral typ. Och sen så är de så, aha, du har en fråga om det här, då skickar vi den till mig till exempel. Skulle du kunna svara på de här intervjufrågorna? Skulle du kunna ställa upp i det här programmet eller så? Och då har inte jag heller så här backat kring det, utan varit så här, ja, det kan jag. Utifrån att jag har liksom, jag kan de frågorna. Jag skulle inte svara ja om det var så här, kan du ta det här narkotika-caset? Nej.
Nej, det kan jag inte.
Det kan jag inte, liksom. Jag kan prata om det på en sjukt allmän nivå, liksom. Så att, ja, det är nog kopplat till det. Och det upprörde ju också en hel del.
Ja, för framförallt män. Ja, men har du fått mycket kritik för att du tar plats? För det är ju så många kvinnor som upplever att när jag tar plats så får jag kritik för det.
Absolut.
Då får man höra att man är en bitch eller att man är en, ja, du vet, du syns för mycket. Kan du lägga huvud på snea? Ja, men du vet, allt det här.
Ja, men verkligen. Alltså, det irriterar ju många. Och framförallt om man då väljer att så här, jag har ofta läppstift. Eller jag har alltid läppstift faktiskt. Mitt barn sa när jag kom och hämtade den en gång från skolan, hon bara, men gud, du ser så annorlunda ut. Vad är det, mamma? Jag bara, nej, jag vet inte. Hon bara, du har inget läppstift. Så att ha liksom superrött läppstift och massor av rouge för att jag tycker att det är pepp. Liksom. Och sen samtidigt hävda att jag kan någonting, det stör ju. Men jag fick liksom, kan inte minnas att jag har fått liksom kritik från kvinnor inom polisen.
Det är mest män som upprörde.
Ja, men det var nog mest män som hörde av sig till min chef. Och, jo, jag fick någon gång så här, ska hon verkligen ha på sig det där? Fick jag från någon kollega. Och jag fick inte reda på vem det var som hade gått till min chef och sagt, ska hon verkligen ha på sig det där? Jag bara, ja. Men,
jag har vad jag vill.
Ja, men precis. Men av några, ett gäng män kan man säga, som har skickat mejl och som jag fick skickade till mig också, där de hade tagit bort hans namn, skyddat honom, men skickat mejlet vidare till mig. Så vad ska jag göra med det här då? Vad ska jag göra med en typ sexistisk rasist polisman som skriver till mig från en annan del av Sverige? Så, när jag inte ens får reda på vem det är, så jag kan inte ha en dialog. Så att det var ett gäng sådana. Men annars så och liksom rent allmänt så där, på varje morgon så har man ett morgonmöte, eller utsättning som det också kan kallas, där man går igenom så här, vad har hänt under dygnet och man delar ut ärenden och så. Där jag liksom verkligen ofta uttryckte så här, ah, okej, har vi 9 av 10 fall som är män? Ja, men jag kanske, du vet, säger sådana saker så här. Och att det var ju inte liksom, alltså, det kanske inte är så lätt att ha mig som arbetstagare. För att jag ställer jättehöga krav på min chef. Jag vill att den ska vara jävligt grym och kompetent och kunna mer än mig. Och kan den inte det så har jag inget förtroende för. För den personen, så absolut, jag kan förstå att det inte är jättelätt alltid. Men det kunde jag uppleva verkligen, att det var så här, oh, Nina, måste du alltid? Och att, ja, men att det fanns ett liksom tydligt, faktiskt ibland, motstånd från min chef. Och att kollegor till mig som jag tyckte så mycket om kom efter mötena och sa så här, gud vad dåligt och jag supportar dig. Så bara, varför sa du ingenting på mötet? Apropå det här med att man inte vågar och man inte gör. Det kan också frustrera mig något enormt. Att man liksom inte har kurage nog att ställa sig upp och säga så här, det här är fan fel.
Ja, och effekten av det här att kvinnor liksom får höra ofta att man tar för mycket plats och hela den här grejen, det är ju att kvinnor förminskar sig själva.
Mm.
Den inputen har jag fått jättemycket från mina lyssnare och följare, att de gör det medvetet.
Mm.
Alltså skriver anteckningar till sig själva på möten att de ska vara tysta för att inte få kritik.
Mm.
Vad tänker du om det?
Ja, men jag förstår ju det. Alltså, det är klart att alla får hitta sin strategi i en värld som inte är jämlik och jämställd. Mm. Och man gör vad man kan. I vissa dagar så kanske någon orkar mer och säger till, och någon annan dag så orkar man inte alls. Det får man ha liksom förståelse för. Men däremot har jag inte förståelse för en systematik. Alltså ett systematiskt tystnadsläggande, eller vad säger man? Alltså, ja, där det blir tyst eller där man inte vågar säga till eller säga ifrån. Mm. Det tycker jag är orimligt. Men att liksom... att som enskild person känna att så här, jag gör så här nu för att jag orkar inte. Det förstår jag ju verkligen. Och det är därför vi ska se till att det blir jämställt. Mm. Så att man inte ska behöva förminska sig själv. Så att man ska känna att man har samma möjligheter att göra karriär. Eller att man inte slår in något glastak. Eller att man faktiskt kan bli statsminister trots att man är kvinna.
Mm. Vad skulle du säga till dem som lyssnar? Att liksom våga vara som dig och inte don't take the shit liksom. Ja. Jag tror nu blev det svengelska här, men, ja. Men på något sätt så känns det ju då som att du har någon form av trygghet i dig själv, att du kan säga I don't give a fudge liksom.
Mm.
Förstår du? Väldigt öppna frågor som jag ställer här, förstår du?
Väldigt bra förhörslika frågor här.
det är ju
en svår fråga. Jag har ju liksom haft det privilegiet att jag har haft en trygg barndom, att jag känner att mina föräldrar alltid har peppat.
Mm.
Inte liksom, så här, ska du inte istället bli, utan så här, jag menar, när jag blev kriminolog, det var inte som att det var super, alltså att det ens fanns liksom en karriärsväg att gå då. Nu är det jättemånga som söker, och det är ett jättetryck, och jag får jättemånga berättelser av tjejer som hör av sig och är så här, jag vill bli kriminolog för att jag vill bli som dig, vilket är så jävla fint. Liksom. Ja. Och att man inte bara då har så här GV typ, eller någon så här man som liksom förebild, utan att det faktiskt går att göra på andra sätt liksom, och vara på andra sätt. Men jag tror att man får öva. Alltså, jag tror verkligen det. Alltså, civilkurage eller kurage att våga stå upp för någonting eller att våga vara sig själv, det är en övningsfråga. Det är som en muskel. Alltså, du måste träna den. Så kanske vågar du säga så här, nästa gång på mötet, testa då och säg så här, hur menar du nu? Man kan ju börja bara ifrågasätta. Mm. Hur menar du då? Varför säger du så till henne? Mm. Eller om man nu vill stå upp för sig själv då, så här, testa att ha lite rödare läppstift om man nu vill ha rött läppstift. Mm. Och prova lite mer korall, och sen till slut så har ingen ens märkt. Du har bara skett en gradvis förändring. Och prata med andra. Alltså få med, gissningsvis, om du som kvinna upplever att du på en arbetsplats blir utsatt för härskartekniker eller förminskar dig själv, så gissningsvis så gör andra kvinnor också det.
Mm.
Så gå ihop. Alltså tillsammans är man alltid starkare. Liksom. Gå ihop med fler. Hittar du i alla fall en till eller två till som känner som dig, så bestäm så här, okej, nu tar vi över genom att göra så här.
Mm.
Vi kommer att säga vad vi vill på mötena, och vi backar upp varann. Vi kommer att ha de här kläderna, och vi kommer att peppa det. Alltså att man liksom... Ja, jag tror att det är det som jag nog skulle säga i trixet.
Dels,
ja men precis, gå ihop fler, men också träna.
Mm.
Alltså börja hemma kanske, och börja säga ifrån lite, eller stå upp för vad du tycker. Och sen så kan man liksom ta det till mer och mer liksom akuta situationer, tills man är ett jävla pro på att stå upp för sig själv.
Men det är en sak till som jag vill plöja av med dig här nu innan vi börjar runda av. För nu har vi pratat jättelänge.
Yeah.
Tiden går fort när man har roligt.
Yeah.
Men det finns ju, när vi pratar om det här med att man uppfattas som hård eller rak. Eller du vet, att man är lite bitch. Eller vad man nu ska klä på det för epitet.
Mm.
Det finns ju en bild av feminister. Att de är så.
Mm.
Vad tänker du om det? Öppen fråga igen.
Ja, nej men... Ja, men vissa feminister kör väl den linjen. Och då gör de det.
Mm.
Och andra gör inte det. Vissa kör att man ska vara liksom separatistisk och inte tillåta män i några rum. Att män inte ska vara med i kampen, vilket jag tycker är en total motsägelse. Därför att om det är ett mansproblem så måste ju männen in i matchen. Annars kan vi liksom inte spela den. Alltså, det är ju lite det som är grejen. Om man då känner att så här, nej, men jag tycker att det är... Jag kan inte vara så där hård. Jag tycker att hon är liksom... gapig eller jag tycker hon är, verkar jättearg. Ja, men kolla efter andra feminister. Det finns väldigt många. Och tycker du inte att någon funkar för dig? Nej, men var din egen feminist. Alltså det är liksom inte, det är precis som att säga så här, ja men inom socialismen så tycker jag att det är så här, eller inom liberalismen. Ja, det finns de som är upplevs kantiga, hårda, gapiga, skrikiga, bitchiga för den delen. Och så finns det andra som har en annan ton, en annan idé och en annan linje. Välj den då. Alltså, det är så jävla lätt sätt tycker jag också att säga så här, nej men jag tycker inte om feminism för de är så hårda och härjiga. Det är så här, nej fast vet du vad, det där håller inte. Så pass många feminister det finns på sociala mediekonton som, liksom, som man kan följa och bli inspirerad av eller hitta. Alltså du kommer hitta din liksom den som funkar för dig. Jag kan förstå att man tycker det, för att jag kan också uppleva att vissa har en ton som inte jag peppar för. Nej. Men då behöver inte jag följa dem. Jag behöver inte tycka att den feminismen eller den, det sättet de utövar feminism på är det bästa sättet. Då gör jag väl på mitt eget sätt. Alltså det tänker jag är.
Ja, sen behöver man ju inte hålla med alla om allt.
Nej,
tänker jag.
Så är det.
Alltså att man kan hålla med en sån tuff feminist om vissa saker och sen inte om andra. Men det är väl det som jag tänker är också utmana sina egna tankemönster lite grann.
Ja, ja men verkligen. Och ibland så kanske man också behöver bara så här, okej, jag gillar inte det här hård och arg. Jag bara, nej, okej, varför tror du att den är hård och arg? Alltså, med de erfarenheter och de upplevelser som de flesta kvinnor växer upp med, så är det egentligen märkligare att inte alla är jävligt hårda och arga. Därför att det är liksom motstånd, det är tafsningar, det är kommentarer, det är visslingar, det är självhat, det är liksom ätstörningar. Alltså, det är verkligen en arsenal av olika former av utsatthet som unga tjejer främst växer upp med, kopplat till att de är just tjejer. Och lägg till då att man är kanske en svart tjej eller man är en svart tjej med en slöja. Alltså så här, de motstånden man möter, det nöter på ett sätt som gör att ja, hon är kanske arg och gapig eller uppfattas så. Men det är lite som att man nu tittar mer på hur agerar de här demonstranterna i Washington eller i, liksom, i USA. Att man, så tycker man inte att så här, nej men titta, de förstör. Och så bara, absolut, det finns element där som man kan önska att inte vara där. Men vi måste också ha en förståelse för varför de agerar som de gör. Alltså den frustrationen att hela tiden uppleva att man är diskriminerad, att man är, inte alls får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda. Att personer dödas bara för att de är svarta. Alltså det får och måste få någon form av frustrationsutlopp liksom.
Ja, precis.
Och om man då förstår varför vissa upplevs arga eller så, så kanske det är lite lättare att förstå dem. Sen behöver man inte digga dem, man behöver inte följa dem, men man behöver ändå kanske ha någon form av förståelse för att år av liksom utsatthet gör till slut att man blir sjukt trött.
Men du upplevs ju ändå som väldigt stark, du orkar driva frågor, alltså du är väldigt tydlig och rak. Du använder orden gapig, de skulle inte jag sätta på dig. Jag skulle säga att jag upplever dig som en väldigt stark individ som liksom orkar driva på saker. Men jag har en fråga till dig som jag tycker är väldigt viktig, och det är om du är sårbar också.
Nej, men herregud.
Och när är du sårbar, tänker jag?
Ja, men all the time. Alltså det är ju också en, nu ser man ju bara det jag skriver på Instagram, man ser när jag föreläser, när jag jobbar och när jag liksom står upp för vissa frågor som är liksom livsviktiga för mig. Men alltså jag är så liten och ledsen och sårbar så många gånger, och ibland så är jag så här, nu orkar jag inte mer. Nej. Jag orkar inte skriva något mer på Instagram. Jag orkar inte med mer. Nej, alltså när jag hamnar i sån här, framförallt, ibland är det bara att jag inte orkar ändå för att världen ser ut som den gör. Men, men också så här, i hatdrev. Nej men alltså, då är jag så ledsen och rädd och vilsen. För att det ska behöva vara så här, för att jag blir rädd. För att när män skriver liksom, vi ska göra så här med dig, du ska våldtas, du ska hängas upp, jag ska spotta på dig nästa gång jag ser dig. Alltså så leder det till att jag blir så här, har en annan liksom uppmärksamhetsnivå som gör att jag blir stressad och rädd och orolig liksom.
Är det inte viktigt att prata om det? Eller så, jag tänker att sårbarhet är ju superviktigt att prata om.
Verkligen.
För att, nu kommer jag att spåna vidare här lite grann, även om vi börjar tappa tid. För det finns ju en bild av ledarskap, oavsett om det är inom näringslivet eller generellt. Om du är en ledare, då är du ju stark och hård och liksom tydlig. Och det har ju en negativ effekt, tänker jag, på jämställdheten. Eller hur tänker du om det?
Ja, det beror på om man är tydlig för jämställdhet, tänkte jag bara.
Ja.
Alltså om man är så här, vet du vad, det här tolererar inte jag på min arbetsplats. Här har vi bestämt att det här ska råda och nu har det överpasserats och därför behöver vi ta itu med det. Mm. Då är det en väldigt bra sak att vara tydlig.
Mm. Men för jag tänker så här, det finns en bild av ledarskap, om jag ska vara tydligare, som liksom är ganska lik bilden av vad det är att vara man.
Just det.
Mm. Av de här bilderna som vi ska gå ifrån men som fortfarande finns.
Mm.
Att, och det gör ju att kvinnor liksom blir, måste anpassa sig. Mm. Det har vi pratat om.
Mm.
Kvinnor kan aldrig vara rätt, för de är alltid fel. Mm. Utifrån bilden av att vara ledare.
Ja.
Och då måste vi få in sårbarhet i ledarskapet, tänker jag.
Mm.
Inte det sjukt viktigt?
Jo, men verkligen.
Och att du måste också visa när du är sårbar, tänker jag. Även offentligt. Eller är det läskigt?
Nej, men jag gör det ibland. När jag liksom tycker att så här, fast nu är det för mycket, jag orkar inte, jag vill inte, så kan jag liksom skriva om det. Men ofta så brukar jag ju då så här, gå till mina närmsta, liksom, eller andra feminist-fellow-vänner liksom, som har varit i samma sits, så kan vara så här, vi vet precis hur det är, nu behöver du bara vila, du behöver ta hand om dig själv och så orkar du lite till kanske, och gör du inte det så är det också okej liksom. Men absolut, och det är ju ett annat typ av ledarskap vi behöver. Jag tänker att vi ändå börjar se det lite, alltså att man ändå ser att det finns andra värden än de här liksom maskulina värdena. Men jag menar, om du tänker dig, om jag skulle fråga 1000 personer och de skulle få måla upp en vd i sitt huvud eller en liksom en hög chef, så gissar jag att de ser en man i kostym.
Mm.
Och det är för att det har varit så under så lång tid. Och det är det där vi behöver förändra. Och då kommer ju ett annat ledarskap med det, tänker jag. Alltså ett sårbart och lyhört ledarskap. Därför att annars så mår ju inte heller medarbetare bra. Om man inte själv kan visa att man har fel, att man är liksom ödmjuk och har en förståelse för att andra inte orkar varje dag, att man har ett privatliv som behöver funka ihop, alltså allt det där, så tänker jag att man inte är en bra ledare till att börja med. Men att man inte heller får personer runt omkring sig att må bra. Och det kommer ju förstöra för ens business. Så det är ju liksom, det bästa är ju för både ens företag då, om man nu bryr sig om det, mer än människor, att faktiskt gå in på en annan bana i sitt ledarskap.
Varför är det så läskigt att vara sårbar, tror du?
Ja, men jag tror att det är kopplat till att man då visar att man liksom inte är untouchable. Att man, att man tänker sig att det är lättare för folk att hugga ner ändå. Om man liksom blottar sig lite och visar sårbarhet eller en mjukhet. Att man under väldigt lång tid och fortfarande ju gör att man sätter samman mjukhet med svaghet.
Mm.
Alltså att det är svagt att gråta. Det är svagt att vara sårbar. Det är liksom, och det är ju kopplat till maskulinitetsnormer och vad vi har sett som ledare. Ja, men som kan vara kopplat till ledarrollen. Hur man är som ledare. Liksom,
ja.
Det ska ju vara kopplat till att man är ju, som du säger, stark. Och då om vi tittar på liksom hur man brukar dela upp så här maskulinitetsnormer och så versus femininitetsnormer, så står ju de där i väldigt bjärt kontrast till varann.
Mm.
Hård och mjuk, omhändertagande och liksom, kontrollerande. Alltså att man har liksom helt olika uppsättningar. Och det är kopplat till det, tänker jag. Man vill inte ses som svag. Man vill inte vara en svag ledare om man tror att jag blir svag i samma stund som jag visar mig sårbar eller rödmjuk. Och det är så fel som det kan bli.
Mm. Vi måste börja avrunda lite nu.
Mm.
Jag säger alltid det när jag börjar bli klar här. Att tiden går fort när man har roligt.
Ja.
Men känner du att vi har missat någonting nu som du vill prata om? Du kom ju hit som vanligt, som alla mina gäster, helt oförberedda. Visste ingenting.
Nej, men exakt. Och därför har inte jag heller någon föreställning om vad vi skulle prata om.
Nej,
så jag tänker att det är nog du som får säga om du är nöjd.
Jag är supernöjd.
Ja, men då så.
Jag tycker vi har haft ett supertrevligt samtal.
Ja, men vad härligt. Ja, jag tycker också att det var trevligt.
Ja. Så jag säger jättemycket tack för att du har varit här.
Nej, men tack för att jag fick komma.
Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag önskar er en grym vecka och sen så hörs vi ju på onsdag igen.